Hej och välkomna till min podd Starkare. Idag har jag två gäster med mig. Två fascinerande människor som har en cool resa tycker jag. Det är Sofia Lövgren och Lukas Adamsson. Sofia, du har ju varit med i poddar tidigare, men då har du pratat om erotiskt skrivande.
Ja, precis.
Ja. Poddarna du har varit med i är Lustpodden, och då fick den dubbelt så många lyssningar som den brukar.
Ja, precis. Jag fick något sånt mejl där efter ett tag att de var väldigt imponerade av hur många som hade lyssnat.
Och sen har du också varit med i Sex morgon på Pirate Rock.
Ja, det var väl kanske mer direktsändning, men det är ju nästan lite samma format. Ja. Sådär. Det var faktiskt lite läskigt också.
Det är lite läskigt.
Hade någon sagt till mig för 3 år sedan att jag skulle läsa erotik högt på
Det var det du gjorde?
Radio. Ja, bland det
var,
annat.
Det var inte bara intervju, utan det var liksom...
Nej, jag läste. Okay.
Men i Starkare idag så ska vi fokusera på ert entreprenörskap, tänkte jag. För just nu så har ni ju startat ett eget bokförlag. Och visionen är egentligen att förändra branschen för författare. Först tänker jag att vi ska börja med dig, Sofia. Vem är du mer än författare?
Ja, jag är också en mamma och tidigare butikschef. Har pluggat ekonomi, HR tidigare. Trodde att jag skulle jobba som HR-chef nu kanske. Så blev det inte.
Det blir ju inte alltid som man tänkt.
Nej. Så är det. Nej, jag trodde heller inte att jag skulle börja skriva erotik. Så det är mycket som inte har blivit som det.
Det var ingen barndomsdröm du hade.
Nej, det var inte det.
Hur blev du författare då?
Jag har alltid skrivit, och när jag var liten så svarade jag ju alltid på den frågan. Som att vad vill du bli när du blir stor? Jo, jag vill bli författare. Mm. Och jag skrev mycket poesi, det där lite kanske klassiska, att man skriver mycket i tonåren. Mm. Det är ett sätt att uttrycka sig och typ överleva på. Så var det för mig också. Mm. Men jag hade inte så mycket stöd hemifrån tyvärr. Min familj var ganska strikt och tyckte att men det finns 2 vägar framåt och uppåt. Och om man inte tar dem så kommer man ingenstans. Så.
Just det.
Och tyvärr så lyssnade jag väldigt mycket på det. Mm. Så jag gav väl upp skrivandet lite. Mm. Och sen tappade jag det under många år. Och sen kom livet emellan och träffade någon som bodde hela vägen ner i Kalmar. Jag är själv uppvuxen i Västerås. Så det är inte så långt härifrån.
Nej, det är det ju inte.
Men jag flyttade dit och skaffade hus, och sen kom barnen 1, 2, 3 och så. Var det egentligen inte förrän jag började plugga på högskolan som jag insåg att jag hade saknat skrivandet. Eller insåg hur mycket jag hade saknat det. Mm. För när jag satt där med mina akademiska texter, vi hade grupparbeten, så var jag så här, vi måste liksom fixa till texten. För texten är inte tillräckligt bra. För vi var 4 som hade skrivit och det var inte riktigt synkat och sådär. Och de andra bara, jo, men det är tillräckligt bra så här. Vi behöver inte göra
good
mer.
Enough liksom.
Ja, och jag bara så här, nej. Så jag satt uppe hela natten och så här bara justerade texten så att den skulle vara perfekt rakt igenom. Ja. Och jag tror inte det var någon som märkte det. Så.
Nej, men för dig var det viktigt.
För
alltså,
mig
jag
det
tänker
viktigt.
Att det är nog så att de som har gjort texten, de kanske inte märkte det. Men för den som mottagaren så gjorde det säkert stor skillnad.
Ja.
För det är svårt att sitta med text och liksom veta vad är det som... För man vet ju vad man själv menar när man skriver.
Mm.
Men det är ju mottagaren som egentligen ska avgöra om det är bra eller inte.
Ja, och det här våren 2020 där, då skulle jag skriva min C-uppsats. Och det var ju inte ett roligt halvår. Jag hade ju 3 barn hemma i princip konstant. Och det kanske blev lite min räddning där, för en dag så bara kände jag att jag hade ett behov inom mig att få ut något skönlitterärt, inte bara det här akademiska.
Mm.
Så jag satte mig och skrev, och sen efter det har jag liksom inte kunnat sluta. Så jag skrev min första roman på typ 6 veckor. Och den jobbar jag fortfarande med, så det var
okay.
Det var en bra början.
Oh shit, ja. Mm. 6 veckor. Jag tänkte, är du klar med en bok på 6 veckor, då vet jag inte vad jag gör.
Nej, jag var definitivt inte klar med en bok på 6 veckor. Jag har skrivit den 10 gånger sedan dess, så det är nog det längsta projektet jag håller på med.
Ja.
Men det hjälpte mig ju, det var bra just då, för då behövde jag väl mest utlopp för det här och testa ifall jag kunde. Och det blev väl en bekräftelse för mig att jag åtminstone lyckades sy ihop något som hade en början och ett slut. Liksom.
Just det.
Ja.
Men det är ett projekt som du håller på med nu alltså?
Ja, jag redigerar det just nu faktiskt.
Spännande.
Fortfarande.
Ja.
Ja.
Och från därifrån till att starta eget?
Ja, det har varit en väldigt lång och lite krokig resa. Vi hoppar tillbaka där våren 2020. Då var jag väldigt aktiv och sökte jobb. Och det gick inte jättelätt att hitta jobb då. Så jag hoppade på utbildning, skrivutbildning. Fortsatte skriva. Skrev ett manus till, fast att det första refuserades av alla förlag jag skickade till. Och tog hjälp av någon, betalade för det och sådär. Och under hösten så fick jag jobb som butikschef. Det var väldigt skönt ändå att få komma ut i arbetslivet igen efter hela den här processen. Men jag slutade inte skriva för det. Och det blev kanske lite mycket sen. För då var det så här, men jag kan inte lägga det åt sidan. Liksom, utan jag hade blivit beroende av att jag måste göra det där. Men jag fortsatte skriva. Och den hösten så var väl första gången jag tackade nej till ett avtal via ett förlag. Konstigt.
Ja, hur känns det? Alltså, för det är ju det man vill. Man vill ju ha ett ja. Eller liksom...
Jag tror just för mig blev det så den här gången att jag hade fortsatt skriva vid sidan av. Och när det här manuset blev antaget så kände jag bara instinktivt att det behövde mer jobb. Så för mig var det mer att jag var inte redo att släppa det. Nej. För att jag hade börjat skriva något annat som var bättre. Så jag avvaktade.
Jag kan tänka att det blir en också... Alltså man, såklart att man kan överarbeta. Man blir nog kanske aldrig riktigt nöjd.
Nej.
Misstänker jag. Men det ska ju ändå vara så pass bra så att man vill stå för det. Liksom. Att det här, man sätter ju sin stämpel på i alla fall. Liksom.
Det gör man ju. Mm. Och man får ju bara acceptera det. Att det första man skriver kommer ju förmodligen inte vara det man är mest stolt över senare i livet.
Alltså det får man ju egentligen hoppas på. För man vill ju bli bättre.
Ja, det får man ju. Ja, det är sant. Ja. Ja, nej, det var olika saker som gjorde att det inte blev något avtal just då. Men det förlaget jag tackade nej till bland annat, de ville ändå att jag skulle skriva något. Mm. Och då föreslog de något till Alla hjärtans dag. Ah. Och det var då jag slängde ihop Kärlekstorm. Och det var första gången jag strukturerade upp ett manus också innan jag skrev det.
Okej, okay. Hur gör man det?
Ja, jag brukar göra det lite som, tänker man målar en tavla.
Ja. Ah.
Att jag liksom målar ytterlinjerna så här. Vad är det jag vet? Jag vet att den ska börja här. Jag vet att första vändningen ska ligga ungefär här efter kanske 25%. Och sen så vet jag att klimax ska ligga runt 80%. Så målar jag upp det framför mig. Och sen bestämde jag, för de hade tydliga önskemål. De ville att den skulle vara ungefär 30 000 ord. Mm. Kort format med andra ord. Ja. Och då fick jag också anpassa mig efter det. Så då var jag så här, men varje kapitel ska vara så här långt. Och sen började jag bara spesa upp liksom, ungefär vad som skulle vara i varje kapitel. Och sen så bara skrev jag varje kapitel.
Ah, är det så du lägger upp dina böcker nu när du skriver?
Ja, det är det. Mm. För att det går mycket bättre. Man får bestämma reglerna för sig själv.
Precis.
Och vissa, det här är ju en väldigt aktiv diskussion kring. Ja, nej, men jag skulle aldrig göra så för det kväver min kreativitet och så. Och jag kände väl lite så i början också att det kunde vara kanske negativt på något sätt. Men nu har jag hittat någon slags mellanting. Att jag kan strukturera upp det så pass att jag vet att storyn kommer hålla rakt igenom. Mm. För det är det som är det viktiga med strukturen. Men också så är det lättare att jobba fram karaktärerna när man vet det. Ja. När man vet liksom, vad är det för förändring de ska gå igenom. Då är det lättare att liksom jobba igenom dem ordentligt.
Jag tänker också att det här med att det kan bli för långt. För kill your darlings liksom att... Mm. Man kan ju sätta sig ner och skriva 200 sidor och så vet man att okej, mitt kapitel får bara vara 50 eller 100 eller vad det är. Så får man liksom redigera det, efter. Liksom.
Alltså själva utkastet, första utkastet är ju ganska lite tid jag lägger på det. Ja. Sen är det ju redigering om och om igen som tar tid. Och det är egentligen där manuset liksom växer fram. Sen vi kanske en liten fast forward härifrån då.
Vi gör det, ja.
Men jag släppte i Kärlekstorm där 2021 på våren. Sen skrev jag också December med dig i samband med det. Den ville också det här förlaget ha. Skickade egentligen inte det till något annat förlag heller, utan det var bara rätt in på samma sätt.
Ja.
Så egentligen nästan två beställningsjobb där.
Ja.
Här någonstans så började jag prata med Lukas och vi testläste varandras manus lite. Och så vet jag att Saga hade en stor tävling, en deckartävling eller så, en stor manustävling. Och då bollade vi lite tillsammans och bara, men du är faktiskt den enda jag nog skulle kunna tänka mig att skriva något tillsammans med. För vi skrev så väldigt olika och var så väldigt olika varann. Så då sa vi, ja men då gör vi det. Så där började vi att jobba på det här manuset. Så vi skrev det på Google Docs, distans i princip. Vi träffades 2 gånger för att strukturera upp det. För det blir extra viktigt när man skriver
sitter
tillsammans
på, med någon. Ja, precis.
För vi kunde ju ha samtal så här, aha, men vilket kapitel är du sugen på att skriva på? Och sen, ja, men jag tar hellre det. Okej, okay, ja, men då kör du det så kör jag det här.
Men Lukas, vem är du egentligen?
Ja, jag har haft en lite otraditionell karriär innan jag började skriva inom e-sport och poker.
Oj, ja, det kan man ju säga. Ja. Att, så, det kan man ju ha en hel podd om bara det, tänker jag.
Ja, det skulle man kunna ha. Men vi har faktiskt den här boken som Sofia pratade om, som vi har skrivit tillsammans. Den utspelar sig faktiskt bland pokerklubbar, så jag har haft lite nytta av det. Och sen skaffade jag väl ett lite mer riktigt jobb inom marknadsföring en kort stund. Innan det ledde till skrivandet. Eller det ledde inte riktigt till skrivandet, men det var under den tiden som jag hittade. Men jag, till skillnad från Sofia, hade jag inga skrivardrömmar tidigare eller så. I samband med min lite otraditionella karriär, speciellt inom poker, så stötte jag på många människor lite på utkanten av samhället som berörde mig mycket. Och många som kanske for illa på olika sätt, som jag tappade kontakt med eller som dog helt enkelt. Och då kände jag någon gång där i samband med mitt marknadsföringsjobb under den tiden att jag saknade något där och någon borde berätta om det. Och jag började skriva ner då några livsöden där i samband med det. Jag hade inga tankar på att publicera eller sådär, men i takt med att jag skrev det så började jag hitta liksom kärleken för skrivandet, och jag kände att det här kanske kan bli något. Jag kanske kan göra en roman av det här till och med. Så jag försökte att göra det i efterhand, liksom klippa och klistra ihop det till en roman. Det blev jättedåligt, men i alla fall det var så jag hittade till skrivandet till slut.
Kom ni på sen att, men vet ni vad, vi startade ett bokförlag liksom?
Ja, jag var ganska från början, tror jag, inte så öppen för den idén faktiskt. Vi skrev det här manuset, vi kände på en gång att vi hade någonting. Det var en väldigt konstig, väldigt häftig känsla. Mm. Att vi kände det som att vi satt på en skatt eller något när vi skrev den. Som att det här har folk inte skrivit innan, det är något nytt. Mm. Och den känslan fick väl oss att fortsätta skriva klart det här manuset och verkligen tro på det. Sen skickade vi det till den här tävlingen bland annat, men vi skickade det också till förlag. Då hörde ju ett av de häftigaste förlagen i Sverige av sig efter en vecka och skrev att vi är intresserade. Vi ville bara berätta det för er. Så, ja. Och jag höll på att svimma, kan jag säga. jag bara ringde Lukas och jag bara, kolla mejlet! Liksom. Jag fattar du vad det här betyder? Liksom. Mm. Fast det betydde ju ingenting än, men det betydde ändå så mycket för oss.
Ja,
det
var så
här, det är inte bara vi som har haft storhetsvansinne i ett halvår om att vi har något här. Det har något, liksom, uppenbart. Annars hade de aldrig hört av sig. Så det började ju där då.
Bara det är ju en stor bekräftelse. Liksom.
Ja, och det här var i slutet, jag tror det var i början av december. Mm. Mitten av december kanske till och med, som vi fick det. Så då så skrev de egentligen att ja, vi ska läsa igenom det på redaktionen här en gång till och sen återkommer vi. Ja, det var nog den jobbigaste veckan som jag har haft i mitt liv. Jag var inte jättefokuserad på jobbet.
Och vänta, liksom, det är det värsta man.
Ja, och sen ringde Lukas mig en dag på jobbet och så sa han, Sofia, vi har något jobbigt det här nu, men tappa inte modet. Nej. För då hade de i princip skrivit till oss att vi tycker att det här manuset är jätteintressant, det är nästan färdigt, vi känner att det enda är att karaktärerna är lite för grunda för att vi ska kunna anta det, men vi är övertygade om att ni kommer att klara det här, att ni kommer att bli något och sådär. Okay. Och vi bara typ så här. Men alltså, är det där en refusering? För om det bara handlar om att liksom fördjupa karaktärerna lite då, det kan vi ju göra.
Ja.
Så vi skickade tillbaka, det var ju strax innan jul, så vi skickade tillbaka ett mejl. Jo, men typ, och de var så också så här, vår lektör har spanat lite på er och sett att ni har fått andra förslag, vilket vi hade.
Ja.
Och då skrev vi liksom att nej, men vi vill ha er, vi kan tänka oss och fixa manuset ut efter era liksom önskemål. Vi vill gärna höra vad ni tycker och hur det kan förbättras och sådär.
Mm.
Och det hela ledde till ett videosamtal och att vi började samarbeta med dem och jobbade med dem i ett halvår. med målet att vi skulle ge ut den här boken som sen blev en serie då.
Men hur jobba med, alltså hade ni kontinuerlig kontakt och liksom så här att man bollar idéer och de läser och går tillbaka, eller hur funkar det?
Ja, precis. Det här första videosamtalet så gav de oss lite pointers på vad vi behöver göra. Så vi skickade en plan för hur vi tänkte gå tillväga. De godkände den. Vi skrev liksom ett prov. De kollade igenom och skickade feedback. Så vi skickade säkert en, vad det nu var, 30-40 mejl fram och tillbaka där. Och de godkände och pushade på. Vi utvecklades väldigt mycket av det och vi tyckte de var jättebra och bekräftande hela tiden. Men det var väl så i princip. Och sen när det började närma sig slutet där så sa de okej, nu har vi sett tillräckligt här. Nu vill vi titta på en synopsis för serien. För del 2, del 3 och så också. Vi gjorde det.
På en synopsis?
Ja, det är en slags sammanfattning för, mm-hmm. för boken som man kan få översikt snabbt av för alla vändpunkter och så. För då sa de, okej, det här kommer gå bäst som serie, så vi vill se att liksom den håller även som serie, inte bara som boken. Och då fick vi skriva upp det. Kurva för karaktärer, liksom deras utvecklingsbågar, alltihop. Det tog ganska lång tid.
Mycket. Men herregud, vad ska det vara bra för?
Nej, men det är väl att när de vill ta in en eventuellt nu nya författare som de måste få okej från uppifrån och allt möjligt, att det här ska bli en stor satsning. Nu vill de inte bara se att det här är bara en bok som är bra, utan finns det bärkraft senare. De berättade också för oss att för oss, vi börjar tjäna våra riktiga pengar efter 4-5 böcker i en serie, när liksom varje köp också leder till att föregående delar konsumeras.
Ja. Så, det är en smart idé, såklart.
Ja, precis. Så då ville de se också, okej, kommer det här hålla som en serie? Då fick vi stolpa upp det, hur vi tänkte göra kring serien också. Mm. Och de godkände även det och sa i princip till oss att okej, vi förstår att det är väldigt omständigt nu, som du säger, och det är många om och men. Men oroa er inte, det kommer gå mycket snabbare sen när manuset väl är antaget. Och det var det näst sista mejlet vi fick av dem. Det sista mejlet fick vi väl kanske 2 veckor senare, där de sa, tyvärr, det blir inget, kortfattat.
För att?
Ja, det var det som var lite oklart då. Men den lite generiska förklaringen var att det var för hög konkurrens inom spänningsgenren på det egna förlaget. Och de var väldigt ledsna. Och vi försökte att protestera. Det kändes bara overkligt liksom, för att de hade varit så himla stöttande och
positiva. Jag tycker ett halvår, för ni får ju heller inte, misstänker jag, betalt inte den här, utan man får ju jobba och det är ju sen.
Ja,
och vi hade ju tackade ju nej till förlag för att vi och slutade följa upp på det, för att vi bestämde oss för att vi vill satsa på det här förlaget. Ja. Och för att de ville satsa på oss. Så det var ju också att vi hade valt det här.
Ja.
Men vi var mest chockade faktiskt. Det var som att leva i någon så här surrealistisk typ bubbla. Typ så här, vi skulle kunna vinna på Triss, typ flera miljoner. Eller så får vi ingenting.
Ja.
Det var lite den känslan hela våren. Men ju allt eftersom tiden gick och de var så stöttande.
Ja. Hålla på och skrapa man ju ett halvår liksom.
Ja, precis. Men man vågade hoppas. Ja. Jag vet att jag sa det till Lukas när vi fick det där näst sista mejlet. Bara fan, det kommer bli något. De kommer ta det här liksom. Mm. Vi har kämpat så hårt, men alltså, det kommer verkligen bli något. Liksom. Och sen, då vågade man ju hoppas lite och faktiskt njuta lite av det. Det var då jag sa upp mig, bland annat.
Shit. Ja, men det krävs ju ganska mycket. Alltså, vill man göra någonting helhjärtat där? Liksom, för det var ju mycket att göra och skriva. Mm.
Jag valde ju då att offentliggöra det här på Instagram. Jag har ju ändå lite följare sedan tidigare. Och så. Mm. Så jag skrev ut att okej, vi har fått förmånen att arbeta med bokförlaget Forum under det här halvåret, och det slutade tyvärr inte i någonting. Mm. Men vi har i alla fall fått ut väldigt mycket av det, och vi fick mycket positiva ord från dem som vi fick använda. Och så. Och då dröjde det ungefär en halvtimme innan vi hade fått mejl från andra medelstora förlag. Så det gick väldigt snabbt. Så det är lite så där de hänger där ute förlagen på Instagram. Spanar
de gör det.
På en.
Och, ja, och de ingen det. Av dem har ni tackat ja till? Utan
nej, vissa av de förslagen fick vi inte ens ett avtalsförslag från till slut. Men vi har tackat nej till vissa. Så det har varit lite blandat. Men framförallt då så började vi fundera över det här. Men vad har vi för alternativ? Mm. För om det var en sak vi tog med oss från den här resan med Forum så var det vårt manus har någonting. Vår serie har någonting.
Såklart.
Den har varit uppe liksom på den högsta nivån du kan komma egentligen. De har diskuterat oss, manuset och serien flera gånger. Det finns något där.
Mm.
Och det måste vi ju på något sätt liksom vårda och ta vara på.
Mm.
Så då var det också väldigt uppenbart för oss att vi kan inte ta vilket erbjudande som helst. För om de inte kan lova oss att de kommer satsa pengar på oss och lyfta upp oss på vissa sätt, då är det inte värt för oss. För då kanske den bara dör.
Ja.
För vi kan inte, alltså skriver man ett avtal med ett förlag så kan man ju få väldigt många fördelar. Men du blir ju också väldigt låst till dem och till deras att göra så som de vill göra.
Ja.
Man säger så. Så då började vi prata om det här, att vi kanske ska göra det själva.
Modigt.
Vi hade diskuterat det innan som sagt. Och jag hade inte varit jättepositiv. För jag var mer så här, jo men jag tror på det här. Jag hoppas att det kommer bli så här. Och jag tror till och med då så var jag fortfarande, men det kanske är något annat förlag. Vi kanske hittar något annat förlag. Och Lukas var så här, men ja, men varför skulle vi inte göra det själva? Jag menar, jag är ekonom och säljare. Lukas är säljare, marknadsförare, programmerare. Alltså vi har ganska mycket in-house om man säger så.
Absolut.
Och lite samma vision och sådär. Så då sa vi det till slut att nej, men okej, vi gör det, vi gör det. Jag hade ju flera projekt igång där samtidigt. Jag hade ju ett beställningsjobb från ett annat förlag som jag jobbade med under sommaren, som jag fortfarande trodde att jag skulle ge ut med det andra förlaget.
Mm.
De hörde av sig till mig och sa att jag fick välja för det skulle vara för tyska och svenska marknaden. Och då fick jag välja på Hardcore BDSM eller Svensk Sommaridyll. Och då landade jag i att jag skulle åka upp till Dalstuga som är väldigt speciellt för mig. Uppe i Dalarna där min morfar har vuxit upp. Så det manuset var ju också sen när vi väl hade landat i förlaget och jag skickade det här till det andra förlaget och de var lite så här, aha, nej men vi kanske ska skjuta på utgivningen från vad vi hade pratat om från början. Så sa vi bara, nej, men vet du vad, vi vill göra det här. Så vi tog in den boken också. Mm. Så det blev vår första satsning nu då.
Och det är den som heter
Här slutar här allmän väg.
Slutar allmän väg.
Ajamän.
Och den har jag börjat lyssna på. Man slängs in i den. Den börjar bra. Mer kan jag inte säga.
Ja, vad härligt. Det gör mig jätteglad att höra.
Den här serien som du pratade om, den kommer efter sommaren.
Yes, Handlöst fall heter den och den kommer den 1 september.
Vad är det för typ av bok?
Det är en kriminalroman.
Jag älskar kriminal. Jag har läst. Jag ska inte ljuga, för jag är inte bra på att läsa böcker. Men ljudbok går bra.
Ja, det blir Fredrik Granberg som läser in den.
Ja, det är ju viktigt vem som läser.
Ja,
jag har slutat lyssna på böcker för att det inte går att höra på den som läser upp. Men det blir jättebra.
Mm.
Kan man göra så här att man har två? Jag vet inte om det här finns. Men skulle man inte kunna ha två uppläsare om det är manligt kvinna? Alltså om det handlar om en tjej och en kille.
Det kan man, absolut. Ja. Och då brukar det vara så att ganska många är okej med det. Och några tycker att det är riktigt bra. Och det är ganska många som hatar det.
Jaha.
Så det är därför de
undviker
det.
Jag tycker att jag var värsta innovationsidén här. Liksom. Men det är någon som har kommit
på.
Ja,
men vi bor ju på sådana här Facebookforum och sånt. Ja. Kring böcker och ljudböcker. Och radioteater, det ska man akta sig för att komma i närheten av.
Du, ja, när du säger det så det är klart att det kan bli lite. Jag tänker så här, om man ska göra det så kanske man måste sitta så här och prata, alltså, och ha en så att man får med energin mellan två människor, att det inte blir, annars kan det nog bli ganska dött kanske.
Jag vet inte, när de spelar in pjäser och så brukar de ha olika röster ganska ofta.
Ja.
Men det är lite mer naturligt för det formatet. Jag tror också när folk blir bekväma med en viss uppläsare och den tonen, och det är nästan som sällskap att ha den människan i närheten. Då vill de inte att det ska avbrytas eller?
Ja, det kan nog vara så. Om man gillar man någon så är det.
Ja, men vi har ju pratat mycket om det faktiskt, om att om en person är riktigt bra på att läsa in en bok, då kopplar man bort rösten till slut på något sätt. Man är så inne i historien.
Ja.
Och då kan det ju rent av bli störande att det hoppar in en annan person.
Mm.
Eller så.
Ja, jag förstår precis.
Men det finns faktiskt, jag tror det finns en kategori på Storytel som heter flera inläsare. Så det kan jag tipsa om du vill gå in och utforska det.
Ja, det måste jag kolla. Jag har ju aldrig provat, så det kanske... Jag skulle kunna tänka mig att jag faktiskt är en av dem som blir irriterad nu när ni pratar om det. Var är vi någonstans nu? Egentligen så, det är här vi är, tänker jag säga. Det boken kommer efter sommaren.
Ja, precis. Så nu har vi precis, ja, vi har ju kört lite turné den här Slutar allmän väg sen 1 maj när den släpptes.
Hur lyckas du med det? För jag har sett det lite överallt. Du är i bokhandeln, du är med i tidningar. Ja. Söker du upp de här och berättar om din sorg?
Ja, det har jag gjort. Alltså, jag vet inte, när jag var med ganska mycket i höstas kopplat till erotiken. Och då var det många som hörde av sig och sa, vad roligt att det går så bra för dig att folk hör av sig och vill skriva om dig och sånt. Och då var jag tvungen att säga det. Ja, det är inte riktigt så det går till, utan det är mer att man är jättejobbig och ringer och säljer och försöker hitta infall, alltså precis som jag kontaktar dig, att jag är intressant, kom prata med mig.
Ja, nej, men, jättebra, älskar
det
sånt.
Det är som man måste göra.
Ja.
Och det är visst, jag har skickat pitcher till tidningar liksom, som jag hoppas är intressanta, och vissa har hört av sig och sagt ja. Så jag har ju fått jättefin respons. Det var ju ett stort uppslag i VLT till exempel.
Ja, jag såg.
Ganska nyligen. Så. Även Barometern nere i Kalmar har skrivit mycket. Och så det är kul.
Jättekul. Men för det är ju så, hur ska de kunna hitta? Det gör de ju inte.
Nej.
Jag älskar ju så här, liksom, man måste ju visa att man finns.
Ja, helt, och det har ju klart. Också varit, jag har ju fått sälja den här boken från start. För att den kom ju inte in på några centrala listor och sådär.
Nej.
Utan jag har ju fått ringa till varje bokhandel och presentera mig och Lukas och vår resa och vår satsning och vårt förlag. Och det är ju bara att göra. Det är så här, check. Kör några samtal om dagen och det har gått jättebra, jättekul.
Och det är väl en fördel, tänker jag, att, för du kan ju erbjuda och vara närvarande, finnas där på ett annat sätt kanske än när man går med stora...
Jo, precis. Det är ju en fördel man har själv. Alltså, vi kan ju välja vilka satsningar vi vill göra. Till exempel så var ju alla här på Stockholms bokmässa. Då drog vi till Tällberg och körde en trädgårdsmässa i 2 dagar. Och det var jättekul. Sen, ju större man blir, desto mer kanske man måste anpassa sig till de här speciella tillfällena.
Det är ju lite problem längre fram.
Ja, men just nu så är vi ju i alla fall väldigt fria. Jättekul. Och gör vad vi vill.
Och sen har ni också planer på att kanske ta in andra författare.
Ja, men det kommer vi göra. Mm. Som vi var inne på tidigare så är det ju ganska, det är inte så vanligt kanske att man startar ett traditionellt förlag som vi har gjort. Det är fler liksom hybridlösningar eller egenutgivarförlag som kommer. Men så vi har varit inställda på det från början, att vi ska ta in andra författare.
Jättekul.
Och det kommer vi börja göra till hösten.
Hur funkar det? Måste man ha ett färdigt manus då, eller hjälper ni till i den här? Eller kommer ni också vara lite så här picky att rätta till det här eller ge tips om hur?
Nej, men vi står ju för transparens och vi kommer alltid vara väldigt tydliga med vad vi vill ha. Så att det ska inte vara förvirrande och man ska kunna hitta den informationen som behövs. Vi kommer vara väldigt tydliga med vad vi vill ha och hur man ansöker till oss liksom.
Ja, nej, men därmed sättet vi vill ta oss an manus och aspirerande författare är ganska färgat av våra egna erfarenheter. Vi vill liksom verkligen värna ändå om behandla människor med respekt och om att liksom inte krossa de här drömmarna riktigt eller liksom ta luften ur folk. Så oavsett om de kommer till vårt förlag i slutändan eller inte, så vill vi ändå bidra med värde och bidra med vägledning för hur man kan ta sig fram som aspirerande författare på dagens marknad. För att det här nålsögat för att komma in under ett förlagsparaply och få den skjutsen blir allt mindre och mindre. Men speciellt svenska författare har inte riktigt anpassat sig än efter den marknadsförändringen. I många andra branscher är det så att när stora spelare och den traditionella metoden har mindre kraft, så kommer nya uppstickare och slår sig fram, som det till exempel har skett i USA och delvis i Storbritannien redan inom bokbranschen. Men i Sverige är det väldigt mycket att alla drömmer fortfarande om 2-3 stora förlag och hoppas att de ska ge skjutsen hela vägen, och det blir istället för 1 på 1000 blir det 1 på 2000 eller 1 på 5000 som får den chansen. Så vi vill också på något sätt visa det här med okej, man måste sälja, man måste marknadsföra. Det är svårare än förut att ta den traditionella vägen, men det finns å andra sidan nya alternativ. Vi hoppas liksom att oavsett om de kommer till oss eller inte kunna bidra med förändringen i den riktningen i branschen.
Ja, för det är, för ni säger att ni vill förändra liksom att det är här. Och sen att det behöver ju inte vara ett dåligt manus bara för att man får ett nej. Som erat är ju jättebra. Men det var många i just den genren precis just då. Ja. Så tajmingen är ju, vad man ska göra sig, är ju tajmingen alltid. Och det är ju sällan man kanske har det, utan man får ju göra om igen eller hitta andra sätt. Eller...
Ja.
Men att man ska ha med sig att det är inte alltid ett nej betyder just, behöver inte betyda att du har ett dåligt manus. Liksom.
Nej, precis. Och lite omdefiniera också vad det är att lyckas som författare. För att tidigare har det varit ganska mycket, speciellt om det finns färre stora förlag som ger en stor skjuts till många eller relativt många. Då väntar man på att få bli antagen hos dem så att den boken smäller och så att man är klar så, i karriären. Men nu är det lite mer så att publicera en bok, kanske bara som el- eller ljudbok, eller gör det själv, eller bygga upp ditt namn, eller starta en podd, eller
göra något podd. Annat. Liksom,
det är otroligt många som kommer in andra vägar eller bygger upp sin karriär på andra sätt. Och att lyckas som författare idag är inte bara att första romanen blir utgiven och kommer ut i alla bokhandlar. Det kommer nästan bli omöjligt faktiskt för nya författare att komma ut den vägen. Precis som musikartister nu för tiden, de väntar sig inte riktigt att de ska släppa en låt eller en skiva, komma ut på skivbolaget första gången och de ska vara världskända. Det händer då och då för en och annan, men om man är musikartist idag så tänker man okej, jag ska ut med min låt, jag ska gå till en klubb, jag ska få ut den på YouTube, jag ska få ut den på Spotify eller vad fan det är, få lite lyssningar och sen liksom börja bygga upp mig.
Ja.
Och jag tror det kan också vara en mer hoppfull och realistisk väg att ta nu för dina författare. Som,
ja, det finns ju väldigt många, alltså tittar man på de författare idag som många anser har lyckats, så är det jättemånga av dem som började med att ge ut själv, alltså betalade för sin egen utgivning på olika sätt. Väldigt många inspirerande människor. Det kanske inte är det de stoltserar med, tyvärr.
Nej,
för det hade man ju velat höra lite mer om, liksom hur folk krigade sig dit.
Absolut.
För många tänker nog att de bara hade tur och kom in och så. Men det är
sällan
många.
Tur med i det där. Alltså.
Nej, men som i vårt refuseringsmail från forum där så stod det ju, hade det varit för ett par år sedan hade det varit en annan sak. Mm. När de aktivt sökte spänning. Så timing var det.
Timing är ju det. Sen är det också det här att när man pratar, får ju in sälj i alla sammanhang såklart. I alla, varenda poddavsnitt så blir det sälj. Men jag har pratat om det förut att för 10 år sedan så var det så att en säljperson jagade liksom sitt mål hela tiden. Man ringde kallt och jag önskar att det funkar för att jag var grym på det liksom. Men det går inte idag, utan nu måste jag istället, det är klart att sälj alltid handlar om attraktion, men nu är det inte, nu, man vill ju att kunderna ska jaga mig. Som ni har flera förlag liksom som tar kontakt, det är ju dit man vill komma.
Ja.
Så att om man inte lyckas nå de här stora så får man ju se till att de stora kommer till mig, och hur ska man göra liksom?
Mm.
Då får man gå runt systemet lite och så får man bli kanske stor på någonting annat som de... Jag menar, mycket folk drar ju alltid, de stora förlagen vill ju att en stor massa ska köpa en bok liksom.
Ja, men man får inte glömma det, så förlagen är ju företag.
Ja, men precis, de har ju en affär.
Och de vill ju, de ser ju efter sina parametrar vad de tror kommer sälja. Mm. Och det vore ju idiotiskt att säga att okej, nej, men din bakgrund spelar inte någon roll, eller att du är en känd person i det här sammanhanget spelar ingen roll.
Nej, det är ju...
Det har vi ju sett ganska mycket nu, att det är många förlag som fokuserar på att ge ut litteratur av kända människor
som
kanske inte har skrivit innan, men som ger ut en bok nu liksom.
Absolut. Jag har ju läst böcker som man undrar att hur i all sin dag kom det här ut i ett sånt stort bokförlag. Mm. Då kan jag skriva också mycket bättre.
Ja,
men det
precis.
Hjälper inte, för jag drar inte, för jag är inte känd, så det kommer inte liksom funka.
Nej. En grej vi vill göra är ju att som sagt värna om författare. Och vi vill visa att vi respekterar människor. Det är också för att vi har haft mycket erfarenheter tidigare där vi har känt att vi inte har blivit särskilt respekterade. Och vi har kollegor, och var och varannan författare har liksom skräckexempel att komma med. Och det är lite lustigt kan man ju nästan säga att inte det är något som folk pratar om. Men när jag till exempel har lagt ut lite inlägg kring det här så är det väldigt många som har reagerat och liksom tyckt att vad bra att du lyfter det här. Det behövs verkligen.
För det är ju så med branschen idag att det blir väldigt mycket massproduktion. Speciellt när det kommer till ljudböcker, det kommer ut mycket. Mm. Och det kan ju också vara lite svårt som konsument att veta liksom vad man ska läsa, vad som är bra.
Och men vet man inte vad man ska söka efter och liksom bara ta någonting. Och så lyssnar man börjar på 3-4 stycken och så bara nej, jag lägger ner det. Det är inget bra liksom.
Men som med allt annat så är det ju också ganska lätt att föreställa sig då att om något ska massproduceras så är det ju också kanske inte alltid de bästa villkoren. Det kanske inte är så att alla i kedjan får det de ska ha, om man säger så.
Så är det.
Det är inte rätt intressen i fokus eller så. Vilket vi har upplevt.
Mm.
Och där vill vi göra en skillnad, för vi vill visa lite att ja, men fast att det är 2023 är det va?
Ja, ja det är
så, så kan man välja att satsa på någonting och satsa stort på någonting.
Mm.
Och att man också måste det för att det ska lyckas.
Mm.
Så är det.
Lycka till med ert förlag.
Tack.
Och har jag tur så kanske jag kan lämna in ett manus till slut.
Det hoppas vi.
Ja, vi får se. Jag startar nya böcker, det är jag bra på. Men ja, slutföra, det är inte min grej.
Ja, men vi har alla varit där. Jag har väldigt många påbörjade manus i min dator. Så det går att ta sig förbi det.
Kul att ni kom hit och poddade med mig.
Ja, väldigt roligt. Tack.
Ni är ju varmt välkomna tillbaka. Jag vill ju veta hur det går för den här boken sen såklart.
Mm.
Absolut.
Det är spännande.
Ja, och hur det går för företagandet.
Ja.
Och till er som lyssnar säger vi stort tack. Utan er är vi ingenting. Ha det fint så länge.